Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket. Podplay.
Fåglarna kvittrar, gräsmattorna klipps. Sommaren är nu äntligen här och Stanley Cup-slutspelet är på väg in i dess slutstation, nämligen finalen. Men vi är inte riktigt där än. Känner varmt välkomna till NHL-puls med mig, Adam Johansson, och via Plays Jonathan Lindqvist. Och jag vill ju börja med att vi sitter här ute och bara njuter, Jonta. Eller hur?
Eller hur? Ja, jo, men... Det är fantastiskt trevligt.
Släppte över det bra.
Ja, ja, men du har målat en väldigt fin bild av var vi befinner oss här. Jag har en vagel i vänster ögonlock. Det drar ner helhetsintrycket lite.
Det har inte så jag upptäckt.
Nej.
Säger kanske någonting om hur lite jag tittar på dig faktiskt.
Ja, men jag vet, det syns inte så mycket. Men det känns att pressa liksom mot ögat.
Okej.
Okay. Så om man tittar med bara ett öga, då är det lite suddigt. Det är ganska obehagligt.
Men du valde att liksom vända den här sommaridyllen mot att prata om din vagel.
Ja, men vad fan. Det blir snart mörkare igen då. Jag vänder ju om 2 veckor.
Ja.
Här går jag över. Det är mygget och gräs. Man får klippa gräs en gång i veckan.
Ja, du verkar vara på bra humör. Du, det är ju snart dags för de där finalerna. Vi kommer ju prata mycket om det här slutspelet. Mm. Colorado Edmonton-serien som är över. Och även grotta ner oss i Rangers mot Tampa 2-2 just nu när vi spelar in det här. Men jag tänker så här. Att du ska få pulshöjan väldigt tidigt i det här avsnittet.
Oj, aggressivt.
Vad känner du för det?
Ja, men det är bra. Så att du, nu när jag slutar vara grinig liksom.
Men så kommer vi igång, tänker jag.
Mm.
Bruce Cassidy är den senaste i raden av NHL-tränare att tvingas lämna sitt arbete. Vilka är de andra som har fått kicken efter grundseriens slut?
Barry Trotz, Jeff Blashill, Mike Yeo, Gud...
Och där betänker tiden slut.
Ja.
Ett tvåårskontrakt värt 8 miljoner dollar blev under veckan det fetaste avtalet att signeras efter grundseriens slut. Vilka parter var det som kom överens?
4 miljoner per säsong i 2 år. Gud. Nej, jag går blankt.
Apropå nyskrivna kontrakt i NHL fick också den här svensken ett 2-årskontrakt serverat till sig som han valde att tacka ja till den 1 juni.
Men förlängde inte Dahlén.
Wayne Gretzky fortsätter slå rekord 25 år efter sin spelarkarriär. Under måndagen såldes hans sista Edmonton-tröja som han bar i Stanley Cup-finalen 1988 för den här historiska summan. Och här vill jag att du svarar i dollar.
Det var säkert snordyrt. Jag ser att de fick en miljon för den.
Elias Lindholm kom på en hedersvärd andra plats i Selke-racet. Grattis till honom. Men det var Patrice Bergeron som mycket väntat vann än en gång. Nu har han flest Selkis i NHLs historia. Hur många?
5.
Att avsluta med en mer eller mindre omöjlig fråga att besvara har blivit lite av en tradition i pulshöjaren. Därför vill jag att du nu berättar för mig under hur många säsonger i rad en spelare som varit lagkamrat med Jaromir Jagr spelat i Stanley Cup-finalen. Och varför jag frågar är för att den enorma sviten bryts i år.
Tänka nu här. Boston, Edmonton... Kan det vara någon 90 var Boston Edmonton? Någon måste spela med honom. 89 var Calgary. Jag säger att det är från 89 till i fjol.
Och där är du färdig med veckans puls. Vad är din känsla för resultatet här?
Jag tror att jag bara hade rätt på Bergeron. Nej, vänta, Dahlén fick väl... Eller visst har han förlängt?
Nej, han har inte förlängt.
Uh-huh. Nej, då är det bara Bergeron jag har rätt på.
Ja, helt rätt. Ett av sex poäng.
Mm.
Tror att det är det svagaste resultatet i Pulshöjaren.
Mm.
Är det någon slags sommarsemesterdvalar du på in i här, eller?
Jag vet inte. Jag känner att det här...
Du vill såga frågorna, va?
Nej, inte såga dem, men jag tycker så här, jag borde ha tagit en av kontraktsfrågorna.
Ja, det tycker jag
coacherna
också.
Coacherna är så här, jag vet att jag glömmer någon här, men jag kommer inte på vem.
Du är väldigt nära, ska vi säga.
Ja. Dave Lowry fick ju gå från Winnipeg också.
Han är inte med här.
Mm-hmm.
Det här är jag plockat från Sportsnet. Och det är för att Winnipeg har inte uteslutit honom. Utan att han är med i det här racet om att bli tränare. Intervjuas fortfarande. Vi börjar med den då. För du nämnde ju Jeff Bashill, Mike Yeo, Barry Trotz. Den du glömde var Peter Bohr.
Just det. Ja, men den var svag.
Så,
notabel sparkning.
Ja, det är väl Bruce Cassidy också, va?
Ja, han har ju gjort väldigt bra resultat får man lov att säga. Sen är det ju liksom, jag upplever liksom att kritiken i Boston är större mot Don Sweeney som är GM än mot Cassidy som coach. Sen är ju Cassidy lite gamla skolan, krävande liksom. Och det sägs ju att det inte alltid har funkat bra med de yngre spelarna. Jake Debrusks önskemål om att bli bortbytt är väl ett exempel på det. Förmodligen. Men som sagt, jag tycker att de är genomgående under alla hans år, i alla fall de senaste 3-4-5 åren har de varit, så han tog över, det var 6 säsonger det blev, har de ju varit i toppen på liksom mycket sånt som coacher kan påverka, special teams, tillsläppta målchanser defensivt och sådana saker. Så att jag känner att personligen skulle jag säga att det här, Bruce Cassidy är en av ligans 5 bästa coacher de senaste 5 åren. Men förr eller senare behöver man kanske ny röst, och det är som Sweeney sa, att meddelandet gick inte riktigt fram längre, han skulle behöva förändra sitt sätt att leverera det, känner inte att det blev så, och men som han sa, det är ingenting som säger att det inte kommer funka någon annanstans, han får börja om med det här meddelandet.
Men det är väl en liknande förklaring som Lou Lamoriello gav när Barry Trotz fick lämna Islanders, för Sweeney sa ju också att jag har stämt av det här med spelargruppen, annars hade jag inte kunnat ta det här beslutet.
Ja, alltså det... Och det där är ju en svår fråga. Liksom. Hur mycket ska man låta spelare styra? Den är svår. Alltså, vad tycker du? Jag slänger över till dig.
Jag tycker nästan att det har blivit lite av en trend att general managers ger den motiveringen i olika typer av pressmeddelanden. Och även när de får frågor från journalister att okej, hur kunde det här beslutet fattas? Framförallt när det är så pass uppseende veckan som det är med Bruce Cassidy och Barry Trotz, och till viss del Peter Bohr, att de nästan vill ha ryggen fri, och genom att de säger att de har pratat med spelarna så tycker jag att följdfrågorna dör av lite av den anledningen. För då anses det vara OK. För har man spelargruppen med sig i beslutet, ja, jag vet inte. Jag tycker i alla fall att man ska stämma av med ledartrojkan, och då tänker jag kaptenen egentligen.
Mm.
De som ingår i spelarrådet, det brukar vara kaptenen assisterande och så kanske någon av veteranerna. Det skulle jag tycka var OK. Sen ser jag inte framför mig att Sweeney har stått inför hela laget, så har de fått rösta om Bruce Cassidys framtid direkt. Mm. Men rimligt i alla fall att man pratar med det spelarrådet.
Jag tror min poäng som jag försöker göra är att liksom, en chef i det läget, framförallt som en av den här klubb funkar liksom, behöver inte alltid, jag vet inte om det alltid är så här synonymt att det är den mest omtyckta tränaren som är den bästa. Jag tänker liksom Barry Trotz tror jag inte en coach som liksom, alltså folk spelar ju för honom, men jag tror inte att de älskar att spela för dem alla gånger, för han ställer väldigt höga krav. Alltså,
jag skulle säga att med de tränare, de har en viss brintid på antal säsonger. Sedan funkar det inte längre. För då är de brända i spelargruppen. För man klarar inte av att ha en sådan krävande tränare säsong efter säsong. Och att man behöver den där nya rösten. Även att det är slitet.
Och där kan väl en GM då vara liksom den som får ta det beslutet. Så att, ja, jag kan väl förstå det, men jag, magkänslan just nu är att det kan bli ett riktigt jobbigt år i Boston. Jag tror inte att de kommer hitta en bättre tränare. Då är det snarare så att okej, nu ska vi trycka på knappen och bygga om här. Du tar in en sån som Dave Quinn till exempel, som kom in i Rangers för att han skulle vara en tränare som är bra att jobba med unga spelare. Och sen, han är på sitt andra jobb, så du ska inte bara ta in honom för att bygga spelare utan också för att bygga honom. Men så kan det ju bli. Alltså, Boston har ju några stora beslut. De har ju ett par byggstenar på plats. Charlie McAvoy. De tror mycket på Jeremy Swayman som första målvakt. Och sedan hänger ju egentligen allting på David Pastrnak. Alltså, för han har ett år kvar. Och de kommer ju bara försöka förhandla med honom.
Jag tror att det var TSN som rapporterade att det här vägvalet som Don Sweeney och Boston valde att göra uppskattades inte av Pastrnak och delägare. För han verkar ha gillat att spela under Cassidy.
Ja, och det är väldigt intressant, för Pastrnak skulle då vara en, jag vet inte om han är en yngre spelare eller en veteran, men det är klart att någonstans kanske det här beslutet de måste ta också. De måste känna på Pastrnak oavsett vad. Så kommer Bergeron inte tillbaka, då måste de ju någonstans börja om. De har ju bara, jag tror de har ett första val de kommande fyra draften eller något sånt där. De har inte jättemycket talanger. Med all respekt för Fabian Lysell liksom, så är det väldigt klent där, så att
är det att de ser möjligheter att kunna ta Trots? Nej. Att en vinna nu coach?
Tror inte att Trots tittar på det och känner att det är hans bästa chans att vinna. Jag tror att han snarare kollar på Vegas då. Jag tror helt ärligt att han kan kolla på Winnipeg och känna att det är närmare, för att det är så många hål i det här lagbygget. Och kommande säsong, det ska vi också säga, du har Marchand, McAvoy och...
Bra uttal, tack. Kompis där.
Och Grizzly kommer att missa inledningen på säsongen med skador och i varierande tid innan de kommer tillbaka. Så att det här känns, alltså någonstans så skulle jag som Bostonledning säga att men det här är ett år då vi startar om. Vi accepterar att missa slutspel. Vi kommer inte att gå för någon free agent-värvning. Vi kommer att kolla på vad vi kan hitta. Kan vi få in några draftval till exempel? Kan vi få in några unga spelare? Kan vi få in en ny coach som vi tror på långsiktigt? Och då tror jag, som jag sa, jag tror att de mer kommer att gå efter en tränare som kan växa med laget snarare än typ en Peter Boer eller en Bruce Cassidy, eller förlåt, en Barry Trotz som är en vinnande coach.
Okej. Okay. Just det du nämner där, skvallrar det om att Patrice Bergeron har bestämt sig för att lägga av? Om det är en typ av rebuild som är på gång här i Boston?
Ja, jag får känslan att han kommer att sluta. Det verkar som att det liksom, som sagt, jag har jämfört med Shea Weber förut, alltså någon som är så här, spelar på en extremt hög nivå och pressar sig så extremt mycket för att kunna göra det, så att när det väl inte går längre, då går det inte. Och jag tror att med Bergeron, alltså kroppen bara börjar säga ifrån, och att han tittar på det och känner att men det här blir svårt alltså. Det blir svårt för oss att vinna någonting, och varför kommer man tillbaka då? Så att...
Men så här, nu kanske jag drar det till sin spets med en rebuild, men om Bergeron säger tack och hej, Pastrnak har ett år kvar på sitt kontrakt, kan det till och med vara så att man funderar på att trada checken för att få draftval, talanger och egentligen starta om från noll? För du får ju ganska mycket utbyte, jag kan tänka mig, om du skeppar iväg Pastrnak.
Jag säger att du tradar bara Pastrnak om du måste. Alltså
att han ställer kravet, eller?
Ja, eller att han inte vill förlänga. Om han inte vill förlänga och du känner att men han vill inte vara kvar, ja, men okej, då gör du det. Men annars så... Alltså oavsett vad du får för paket för Pastrnak, du får ett första underval, du får ett andra underval, du får en talang. Sannolikheten att någon av dem ska bli en lika bra spelare som Pastrnak är ändå ganska låg. Och han är så pass ung så att jag skulle då som Boston känna att nej, men vet du vad, då kan vi behålla honom. Då tar vi ett hundår nu, vi signar Pastrnak, vi har honom, McAvoy, Swayman, det var en stomme. Vi tar ett, två år nu, då fokus är på att föryngra runt om dem, för att det är så pass svårt och så lite, och då får man bara lita på lite tur, alltså att man får någon bra spelare i draften, kanske i ett draftval där det normalt inte är stjärnor, för att det är så svårt att få så där bra spelare som David Pastrnak liksom. Och jag tror att man generellt sett överskattar draftval.
Okej. Då stänger vi Boston-fönstret för den här gången i alla fall.
Ungefär som att deras utmanarfönster är stängt.
Ja, snygg brygga där faktiskt. Eller summering på det vi pratar om Boston Bruins. Ingen poäng där alltså, för att du missade Peter Borer under den första frågan. Jack Roslovich i Columbus var den spelare som signade 2 år och ett avtal värt $8 miljoner.
Ja, jag missade helt faktiskt.
Jag vill minnas att William Karlsson efter sin genombrottssäsong, om man ska kalla det så, med Vegas det första året där han gjorde 40 mål, skrev ett ettårsavtal värt $4 miljoner. Jack Roslovic, ung spelare för deras topp 6. Tror att de vill utvärdera och se vad han är för typ av spelare innan man tecknar långt med honom, eller varför väljer man att skriva det här korta kontraktet?
Ja, Roslovic, han är ju en spelare som har varit liksom lite av en enigma. Han har ju väldigt fina kvaliteter i offensiv zon. Kanske inte tillräckligt bra för att vara en stjärna, men han kan blixa till och se riktigt bra ut. Haft jättestruligt defensivt och sådär. Så att, och sen finns det också X-faktorn med honom är att han är från Ohio. Att han liksom är en hemmason som vill spela där, och det finns ett marknadsföringsvärde av att satsa på honom också. Men jag tycker att det är ett rimligt kontrakt. Alltså Roslevik, ja visst, jag tycker ändå att det är en bra deal för honom. Så mycket har han inte gjort, och han får en chans att visa upp sig. Och för Columbus, jag tycker inte han har visat att det är en spelare som du ger ett långt kontrakt. Det är snarare så här, om han listar ut allting och liksom hittar en kontinuitet i offensiven, blir tillräckligt bra defensiv och du måste betala honom 7 miljoner eller något sånt där, ja men då är det värt det.
Är det till och med kanske lite för dyrt med tanke på att hans säsong bäst, om man ser till antal mål, är väl typ 22 varje på en säsong, och då betalar man 8 miljoner för 2 år här?
Ja,
men det är väl svårt med att locka spelet till Columbus, har vi fått prata om tidigare. Ja. Så att...
jag kan tycka att det är lite generöst. Jag är inte jätteimponerad av honom som spelare, som sagt, han kan blixa till, men ja, jag förstår ändå dealer från båda håll.
Den där svensken, Jonathan Dahlén, pratar om. Han har inte signat med Sharks än. Utan det här är en back som spelade i lag som åkte ut mot Colorado.
Ja, behöver det vara Filip Roberg då?
Kalle Rosén.
Ja, mot jaha, St. Louis.
Ja, precis. Lurigt. Ja, lite kanske. 1,525 skrev han på det där tvåårsavtalet. Lite i skymundan har han gått och tagit en ordinarie NHL-tröja. Inte en spektakulär back direkt, men vi pratar ju aldrig om honom. Men grattis, ska vi säga till Kalle.
Ja, han försöker gå i fotspåren från en annan Kalle.
Jag tänker Jerry Gunnarsson.
Ja, lite så. Blir en rollspelarback i St. Louis.
Ja, för det är så man ska se på honom egentligen.
Ja,
alltså en 56:e back typ.
Det når han dit så är han bra. Och det, jag menar, det ska man komma ihåg, det är väldigt bra. Alltså, lyckas han etablera sig som en topp, alltså en topp 6-back i NHL, då är det bra gjort. Och det får man väl säga att han, jag kan inte säga att han fullt ut har gjort det här, men han har ju visat att det finns, att Doug Armstrong, som är en av ligans bästa general managers, tror att han kan vara det.
Med tanke på de skador Blues hade under slutspelet, skulle man inte kunna säga att Rosén utifrån de förutsättningarna gjorde det väldigt bra. Han var ju inne i det andra backparet, säger man något också.
Ja, och det är väl det här kontraktet visar. Att de kände att du är värd att satsa på, och du är värd att tro på. Som jag tror inte de ser honom som en topp 4-back, men en topp 6, ja, en tredje backparskille, och att du ändå kan gå upp lite nu och då när det behövs. Och det finns ju, jag menar, deras vänster... vänstersida är inte jättestark på något sätt, eller den är inte alls stark. Tore Krug är en jättefin offensiv back, men sen är det inte mycket att hänga i julgran. Alltså.
Den där Gretzky-tröjan från 88, du var ändå hyfsat nära ändå, för du har ju inte läst till det här och minns inte kanske att det
har skrivits. Jag såg att det är någon som hade sålts, men jag har ingen aning om summan.
Du sa drygt 1 miljon, va?
Dollar. Ja,
1,452. Man ska vara exakt hade den sålt för.
Ja, jag kan ändå känna att jag...
hyfsat nära.
Ja, det felet kan jag ta utan att skämmas.
Har du poäng? Nej,
det blir en etta här.
Okej. En etta? Nej, alltså, du får ingen poäng här.
Totalt sett.
Jag vet inte. Vi behöver inte stanna kvar den där tröjan.
Nej, längre.
Istället tycker jag vi pratade om Selke. Här får du poängen. Patrice Bergeron, sin femte trofé i det där individuella prisskåpet. Ja, som jag hade i frågan där. Det var väl mycket väntat att det blev så där.
Ja, det var det. Nu fick ju Elias Lindholm var ju två, och han fick väl ändå en 21 första platsröster, tror jag såg. Så ungefär, det är väl 200 som röstade, tror jag, så ungefär var 10 röstade på honom. Så det är ju en hatter i fjädern för honom. Eller, fjäder i hatten.
Hatten. Det är en väldigt liten hatt i en stor fjäder. men Patrice Bergeron, nu om han lägger av, ser du Lindholm kunna vara lite av en arvtagare, eller var det här en säsong när allting stämde för honom?
Jag tycker att Elias har varit väldigt bra i flera år, och han kommer väl att vara med. Nu när du väl är inne i diskussionen, då är du ju med. Och det känns som att det är lite av en lucka där just nu. Jag menar, som sagt, Bergeron försvinner. De här som har varit där några år nu, O'Reilly, Couturier, de börjar bli lite äldre.
Kopitar kanske?
Ja, Kopitar är definitivt äldre. Så att det finns ju ett litet, och i den nya versionen så är väl Barkov som står ut som liksom den här den typen av tvåvägscenter. Så att ja, han kan vara med. Jag tror att även en sån som både Joel Eriksson Ek och även Mika Zibanejad kan vara med i diskussioner om Selke de kommande åren. Kanske kan vi få den första svenska vinnare.
Oh, spännande. När vi pratade just vid igår på telefon och diskuterade vad vi skulle ta upp i avsnittet, så sa du, ja men Elias Lindholm, vi måste återkomma till honom. Det var några avsnitt sedan.
Ja, men det känns som vi pratade om honom mycket i början.
Ja.
För han har en jättefin sång. Och sen försvann han lite ändå.
Ja, ungefär som i slutspelet.
Oj.
Oj.
Oj, oj, oj.
Nej, men vad är det du vill ta upp med honom? Är det alltså just den här säsongen där hans framtid är...
Nej, men det är väl ändå värt att säga bara det faktum att jag tycker att han är en av de grundseriens tre bästa svenskar. Nu... tillsammans med Hedman, Markström. Tittar man på hela säsongen så, jag menar, Mika håller ju verkligen på att bråka sig in i den diskussionen. Men jag tycker bara att liksom, han är ändå en av Sveriges absolut bästa hockeyspelare just nu. Och det ska man inte, det måste ändå lyftas fram. Och bara bli två i Selke. Vi har fortfarande inte haft en svensk Selke-vinnare. Det hade vi. Visst hade vi det som ett quiz en gång här?
Ja, det hade vi. Jag vill minnas att det, jag gick bet på den.
Mm.
Ganska ordentligt. Men vi på Expressen delar ju ut guldpucken varje säsong. Sedan 2014 tror jag att det är alla spelare i hela världen inkluderat. Förut var det bara i den svenska hockeypölen som man kunde få det priset. Victor Hedman vann i fjol. Vem skulle du säga är i pole position för det priset i år? Här hjälper du mig lite med juryrösten också faktiskt.
Mm. Nu kommer det här ju dra till efter Stanley Cup-finalen.
Ja, man tar hela säsongen grundserie
slutspel. Så de kan ju bli lite avgörande här, men helt ärligt så tycker jag fortfarande nog att det måste vara Viktor. Alltså, det är ju lite så här, man pratar ju alltid om det när man pratar om priser i NHL och sånt här, att det finns en utmattningsfaktor. Att man inte orkar rösta på McDavid igen för Hart och motsvarande. Men, och det kan vara lite samma här, men om du kollar på det, men nu är de eventuellt på väg till final igen. Han kommer leda med is i slutspelet. Han vann poäng, den svenska poängen som back. Satte ett nytt poängrekord för svenska backar. Det är mer än både Lidas och Erik Karlsson. Jag menar, hade du tagit den säsongen utan de föregående säsongerna, då hade det nog inte varit en diskussion, tror jag. Och det är inte för att ta någonting från Elias som jag nog skulle ha som tvåa. Eller Markström som jag menar bara blir fjärde svensk någonsin att vara en Vesterna-finalist. Så de är ju där också. Men jag tror nog att det måste vara Viktor. Vad känner du?
Nej, alltså jag tänkte ju på honom när jag tog upp frågan. Att det känns som att han är etta i dagsläget. Men att det kan avgöras lite var den här konferensfinalen tar vägen. Skulle det bli så att Rangers tar sig till final, Zibanejad vinner poängligan, kanske även Conn Smythe, då är det svårt att argumentera mot honom med tanke på att vi avser hela 2021-2022-säsongen och inte bara grundserien.
Absolut, jag menar där ska man komma med Mika att visst, han har varit lite i skymundan för att ur svensk perspektiv för att Elias har gjort en så bra säsong och liksom kanske tagit ett kliv till offensivt och även defensivt, men jag menar Mika, han gör en poäng per match, han spelar sina boxplay-minuter, han tar sina defensiva teckningar, han får liksom matchup-minuterna för att Panarin ska frigöras.
Och underskattat defensivt får man väl ändå säga. Det är ju nu på slutspelet här som man har börjat så här uppmärksamma att oj, vilken bra tvåvägsspelare han ändå är.
Absolut, men han var en spelare, jag röstade på Selke i år och han var en spelare jag absolut hade i åtanke. Sen har Rangers alltid haft, och den är så svår att säga, när man tittar Selke mer än någon annan trofé så kanske underliggen siffror spelar in mycket, och de har aldrig varit superbra för Mika, och jag undrar ibland hur mycket det beror på Rangers som lag och honom som spelare. Men det är väl en sån grej som spelar emot. Men han är med där. Och sen ska vi också säga att tittar du poäng på match, per match och mål per match den här säsongen i grundserien så är Gabbe tvåa bakom bara Filip Forsberg.
Ja.
Och han hade har ju goda möjligheter att bli en Stanley Cup innan.
Hade han inte haft sina skador, då hade han kunnat vunnit den svenska poängligan faktiskt.
Absolut. Ja, som sagt, han hade ju nästa högst poängsnitt.
Ja.
Och som sagt är också på väg att bli Stanley Cup kapten, så han måste ju också nämna den diskussionen. Så det känns öppet på grund av att det är ändå tre. Jag skulle säga att om jag skulle ranka toppsvenskan den här säsongen så tycker jag att det är Markström, Hedman, Lindholm, Zibanejad och Landeskog. nu baserat på slutspelet. Filip Forsberg hade ju varit med där också annars. Så att, och i och med att tre av de namn jag nämner då fortfarande är kvar, då är det ju fortfarande öppet. Men ja, trots det, liksom, det är lite samma som jag sagt med samma effekt som Erik Karlsson år, att han har haft några säsonger i Sharks, ett par säsonger som har varit riktigt bra, men på grund av vad han har gjort tidigare så är man, tycker man att det är dåligt liksom. Men hade Rasmus Andersson gjort det, säger vi, då hade man pratat om vilket genombrott, kolla produktionen, kolla underliga siffrorna, kolla liksom allt det här. Men det blir ju lätt så.
Jag tänkte ta den här frågan faktiskt när vi skulle prata Rangers Tampa-serien, men nu när vi pratar om bästa svenskar under säsongen så vill jag ändå fråga dig om Mika Zibanejads chans för att ta hem Conn Smythe. Alltså, Adam Fox har ju väl varit kanske slutspels bästa back bakom Cale Makar, och alla vet vad Jerzy Sorkin är för typ av målvakt, men det slutspel Zibanejad har haft hittills i alla fall är ju enormt.
Mm.
Alltså, ur ett blågul perspektiv är det på väg att bli det bästa någonsin ur en poängsynpunkt.
Precis, rekordet är ju på 27 och Mika ligger på 24 nu, va?
Ja, och har ju minst två matcher kvar här att spela. Så att... Han kan ju faktiskt slå det utan att ta sig till final.
Ja.
Vilket är helt otroligt.
Precis.
Och tar han sig till final så kan man ju anta att han kommer att gå förbi både Dreisaitl och McDavid.
Ja. Ja, han skulle ju faktiskt kunna vinna slutspelspoängliga. Och det är ju bara Zäta och Forsberg som har gjort, va?
Hoppa 0-2 eller? Eller ja, var
det
99?
Det är fortfarande det sjukaste. Han har ju vunnit slutspelspoängliga utan att gå till final. Det är ju faktiskt helt sinnessjukt.
Och det var väl efter den spruckna mjälten?
Ja, det var när han missade hela grundserien.
Ja, nej, ja.
Det är ju... Så att jag ska
inte... Det är nästan större än hans Stanley Cup-pokaler.
Ja, det är det.
Alltså i alla fall ur en individuell hänseende.
Ja. Nej, alltså, men med allt det sagt, alltså det är ett av de bästa slutspelen svensk någonsin har gjort. Och han är ju den bästa svensken i det här slutspelet. Men med det sagt så, det som du säger, Adam Fox håller på att vara den mest produktiva backen i ett slutspel under 2000-talet. Miro Heiskanen har ju den noteringen nu med 26, men det var bubbelåret, så spelade han 27 matcher. Brent Burns hade 24 när Sharks gick till final 2016, och Fox håller på 23 nu, va?
Ja, vad hade Hedman när de vann 2020? 22. Var 22. Okej, just det.
Det var också bubbelåret. Och det
var 10 plus 12.
Ja. Så att Fox, och han är ju liksom, han gör ju så mycket bra, han Fox, att han är uppe där, Kjorken är ju enastående. Så att där tycker jag egentligen att du har tre spelare som, det är lite som när Tampa vann första året, då kände man att blir det Victor, blir det Braden Point, blir det Kucherov, blir det Vasilevski, det fanns liksom många som var med då. Tyckte när Tampa vann i fjol så kändes det givet att Vasilevski skulle ha den. Lite som vissa år med Pittsburgh när de vann, var det så här att första året tyckte jag Letang lika gärna kunde haft den som Crosby, och Kessel var också med då. Så att vissa år är det så. Det finns flera värda kandidater. Lite grann som när man pratar om Norris den här säsongen, att jag tycker du tittar på tre spelare som liksom...
Egentligen fyra. Nu nominerades inte Fox, men nu borde han kunna vara där också.
Jag tycker McAvoy var bättre den här säsongen. Okay. Fox hade inte sin bästa grundserie. Så det är nog han för mig. Men du tittar ju på tre spelare i Norris den här säsongen som hade vunnit Norris förmodligen vilken säsong som helst de senaste 5, 6, 7 åren. Liksom. Men de slalar till och med den här säsongen i år. Så att ibland är det så.
Ja, jag vill inte riktigt släppa Mika än. Är det lite av ett... Okej. Jag måste faktiskt säga det här till lyssnarna. Nu ber Jonta mig hålla låda samtidigt som han ska gå och urinera på en utvald plats här i närheten. Och jag vet faktiskt inte hur jag ska klara av det med tanke på att jag hade en fråga om Mika Zibanejad som skulle kanske pågå i 7 sekunder max. Nu kommer det nog vara ett 30 sekunders fönster här som jag vill babbla på om. Men det jag tänkte prata med Jonta om, det är att undra om inte Mika Zibanejad är en av de mest underskattade spelarna i ligan. Han får ju ganska mycket kritik för att han inte är en tillräckligt bra första center för att leda ett Stanley Cup-vinnande lag. Nu har han ju motbevisat kritiken här i slutspelet. Och när han signade sin kontrakt i höstas också så var det många som reste frågetecken kring längden och om det var lite väl bra betalt för det han har presterat hittills i sin NHL-karriär. Och med det, välkommen tillbaka Jonathan Lindqvist. Jag lyckades ändå.
Ja, det var snyggt.
Hörde du vad jag sa?
Absolut.
Ja, och då kan du väl ta över direkt här.
Ja, men Alltså även med det här slutspelet i åtanke och den grund som han gjort, alltså det är klart att Mika kanske inte är liksom en, han är inte en topp 5 center i ligan, och du får börja diskutera att topp 10 är ju inte givet heller.
Men jag skulle säga att det inte så var en diskussion om topp 10 center förut.
Han hade ju den säsongen han gjorde så mycket mål när han toppade NHL i mål per match. Missade han ju ett antal matcher den säsongen, men han har ju alltid gjort det han har gjort defensivt, så han är ju uppe där, men sen hade han ju ett tufft år, coronaåret och sådär, men han, jag kan väl säga så här, den här säsongen har han verkligen, till och med ställde någon fråga till Mika själv om det där när vi hade Rangers NHL-studion för i slutet på grundserien, att han har ju smukt extremt mycket under den här säsongen, för att du har ju liksom Fox regerande norrsvinnare, du har Sjöstjorkin som gör den bästa säsongen av en målvakt på hur många år som helst, Panarin som normalt sett är den största stjärnan, plus att Chris Kreider gör en 50-målssäsong. Så att det liksom varit återigen liksom en center som spelar 28 minuter, spelar boxplay och gör allt det där och gör en poäng per match. Normalt sett så är det en väldigt omtalad spelare, men på grund av hur Rangers är konstruerat som lag, det är ju ett av de absolut mest stjärnspäckande laget i ligan, vilket är också anledningen till att de är här framme i en conference-final, för att det är ju inte ett av de bredaste. Ja, att han har blivit lite bortglömd, så att ja, det kan väl, jag köper ändå tanken du har.
Okej, bra. Pulshöjaren här då är på väg i mål när det kommer till att presentera facitet. Det är en fråga kvar, och det är den här Jaromir Jagr-frågan. Du sa 89-90, eller var det?
89 sa jag.
Ja. Du är 10 år fel.
Mm, har gått
79. Då var det, eller 79-80 säsongen. Mm. Så det är 41 år i rad som det har varit en lagkamrat till Jaromir Jagr i Stanley Cup-final. Det var först Brian Trottier 1980 och 2021 var det John Merrill. Du ser ut att vara imponerad här över det, den enorma sviten. Sen alltså, vill jag ju säga det, den person som har suttit och funderat på det här och sedan liksom, ja, men researchat och presenterat det. Kudos till
all
dig.
Heder. All heder till den personen som du inte har brytt dig om att komma ihåg namnet på.
Det är någon där borta i North America.
Over där. Ja, undrar om det finns någon...
Känner du sorg?
Vad sa du?
Känner du en sorg?
Att den är över. Men man skulle kanske kunna förlänga den på något vänster, i alla fall om man ska säga någon som har jobbat med honom. För jag undrar om inte Jeff Halpern, som är ass-coach i Tampa.
Vad hjälpte han Jagr med?
Nej, men han var ju center i Washington några år, där Jagr har spelat. Jag undrar om inte de kan ha spelat tillsammans i Washington.
Hette han inte Halpern?
Jaha. Men det är Help, inte Help.
Okej, okay, men det uttalas ju ändå.
Ja, förlåt. Ja, det var sjukt roligt. Alltså, magiskt kul.
Den flög ändå över huvudet på dig.
Sen vet jag inte. Vad har vi mer då? Är det någon i Colorados organisation?
Får se. Säkert bara Colorado, Quebec. Nej, inget där.
Vad har de för ass-coacher?
Nej, jag kommer inte på någon som han har spelat med på rak arm. Det finns säkert någon. Alltså om man tar hela staben, ass-GM inräknat, scouter, alltså då är det ju någon såklart.
Ja, men jag skulle ändå helst vilja att det var någon tränare liksom.
Okej.
Okay. Ja. Vi får återkomma den frågan.
Ja. Jaromir Jagr fortsätter spela 50 år gammal. Kommentar innan vi ska ge oss in i det här slutspelssnacket.
Kul för honom.
Räcker så.
Ja.
Ja, och då vill jag faktiskt börja prata om Edmonton mot Colorado Avalanche som sveper Oilers. 4-0 blir det i den konferensfinalen. Borde ha lagt en peng på det. Inser jag nu.
Ja.
Jag hade förlorat väldigt mycket pengar också om jag hade lagt pengar på alla mina bett i det här slutspelet. Så kanske bra att jag inte spelar. Men vad gör du för helhetsanalys av att det slutar 4-0 ändå?
Alltså jag vet inte. Det här är ju vad det är liksom. Du möter... Edmonton kunde ju släpa sig hit burna av två superstjärnor som spelar sitt livs hockey. Sen möter de ett lag som har en helt annan bredd. Mycket stabilare målvaktsspel och stjärnor som faktiskt kan matcha. Inte matcha, men i alla fall hänga med. Alltså om du kollar Nathan MacKinnon och Cale Makar, det är ju det finns ju bara en handfull spelare i världen som är värd att nämna i samma mening som McDavid och Dysite, och det är ju två av dem där. Plus att du då har Anton och Landeskog och Kadri tills han nu tyvärr får fram en skada, men som gör att det är väl det vi ser här helt enkelt. Och så också att det var slut i tanken, alltså framförallt sista matchen här. Alltså Dreisaitl, han stundtal såg ut som han knappt kunde stå upp.
Det måste vara en operation där.
Ja, det är helt sjukt att han slutförde den matchen. Alltså man såg hur ont han hade. Han försökte bita ihop, men alltså vissa, han har ju två olika fall under matchen där han liksom verkligen stappade till bänken, satt och grinade, han spelade bara PP ett tag under matchen, kom in och spelade 5-5. Alltså
McDavid...
Och gör de här assisterna han gör också i den matchen. Alltså det är helt sjukt. Alltså Leon Draisaitl, vad han har gjort det här slutspelet, och det visar ju vilken storspelare han är. Att det är en kille som, för att han spelar mycket med McDavid, framförallt i PP, har skolat om sig till en målskytt. Och sedan när kroppen inte tillåter honom att vara en målskytt, det kräver ju ofta lite mer fysiskt att du är på vissa ytor, då går han tillbaka till att vara playmaker och leverera liksom en av de mest imponerande playmaker-insatser jag någonsin har sett i ett slutspel. Om man kollar, inte bara assist-totalen, men sättet han gör de här assisten. Alltså hur många av de här var liksom bara liksom mackor till öppna mål mer eller mindre. Det var en helt, helt osannolik insats, och då var McDavid ändå ännu bättre.
Ja, och vad är det vi brukar säga om Dreisaitl? Han har NHLs bästa backhand-flippar.
Ja, alltså han är helt otrolig spelare. Ja.
Bästa kontraktet i NHL, 8,5 miljoner till 2025. Det här pratade vi om förra veckan, och då sa du icke san icke.
Jag tror fortfarande att du tar McDavid hellre.
Ja. Det här är ett eget avsnitt någon gång i sommar eller nästa säsong. Du...
Makar kanske.
Men det kickar ju in nu.
Exakt. Det är därför. Jag tänker ju längden.
Ja, i och för sig. Var det ett 8-årskontrakt han skrev? Ja, det får till 9 miljoner. Det är bra alltså. Du sa ju det att det var slut i tanken. Och alla spelare är ju trötta i ett slutspel. Nu är ju inte McDavid, alltså han är inte dålig i den här serien. Men man såg ju på honom att han var tömd på energi. Alltså i intervjuerna efteråt, på bilder... Alltså han hade gett sitt allt i det här, och att han kunde bära dem tillsammans med Dreisaitl hit, det är väl bra nog om man kan uttrycka sig så.
Ja, alltså det är en av de bästa insatser jag någonsin har sett av en hockeyspelare. Alla kategorier, det var helt enastående. Och jag menar, om du kollar på laget här, jag tycker att de har ju egentligen inget, visst Kane kom in och gör sina mål, men han spelar ju väldigt mycket med de här stjärnorna och allt det där också. Sen finns inte mycket bredd. Newton Hopkins kunde blixa till någon gång här och där. Men annars, de här breddvärvningarna har ju inte riktigt funkat. Derek Ryan var okej, Warren Fogel, jag vet inte. Backsidan.
Han flög inte.
Men den var bättre.
Ja, jag fick ett leende.
Ja, det var värt. Nej, men backsidan är ju... Där tycker jag också så här... Darnell Nurse kontrakt är ju väldigt generöst. Det är en bra spelare, men är han så bra? Tyson Berry tycker jag är en... spelare som inte riktigt behöver. Duncan Keith betalar de ett jätteöverpris för.
Mm.
De satsar på Mikko Koskinen och Mike Smith i mål. Mike Smith funkar ju inte. Han är ju alldeles för ojämn. Och man måste ju känna hur mycket energi det måste suga ur dem när han släpper ett par badbollar på match.
Jag tycker vi stannar där vid målvakterna. Smith har ju kontrakt även över nästa säsong. Tror du att han kommer att bli backup och att Edmonton går väldigt hårt på att hitta någon under free agent-marknaden här? Eller att de tradar för en första målvakt?
Ja, men de måste ju fixa målvakt, så är det ju liksom. Och här tycker jag att... Jag tycker så här, här måste kritik delas ut eller förtjänas. Och jag tycker att Ken Holland har gjort ett dåligt jobb med Edmonton. Det var ju frågetecken igen. Många som hade sina dubier redan han tog över Oilers, och de satsade på honom. Men det tycker jag var befogat, för jag tycker att... Ser du vad han har gjort här? Alltså jag tycker liksom inte att det är inte bra nog, som jag sagt. Okej, Duncan Keith, jag förstår världen igen. De betalat jätteöverpris för honom. Visst, de gick väldigt hårt på Jakob Markström.
Jag vill bara säga också, lyssnarna, när du säger överpris, det är 5,5 miljoner per säsong till 2023. Så det är där överpriset är i alla fall.
Ja, eller överpriset är att de trädde från oss. Att egentligen att de ni upp... Att det var ett draftval och Caleb Jones. Och egentligen den stora grejen här var ju att de inte fick Chicago att behålla en del av den här lönen. Det är ju det som är problemet. Om Duncan Keith för 3 miljoner, absolut. För då har du 2,5 miljoner till att plötsligt göra någonting med den här bottensexan som inte har varit bra nog. Så att jag tycker liksom... Alltså, han kom in i en svår situation. Det fanns några jobbiga kontrakt. Det fanns ingen jättespännande talangbank. Så att visst, vi ska ge honom lite förmildrande omständigheter där. Men Det jag menar så här, man ska inte låta den här semifinalplatsen på något sätt säga att ja, men kolla Holland, han tog dem ändå och de har inte lyckats och nu är de i slutspel så han har gjort sitt jobb. Det här är mer än något annat jag sett av en utespelare sedan Erik Karlsson 2017, en slutspelsframgång driven på individuell briljans. Ett ganska mediokert lag som går längre än de borde.
Du har sågat målvakterna, backarna här. Jag skulle ändå vilja nämna ett namn som man kanske kan sätta på plussidan. Och det är SSK-bekantingen Evan Bouchard. Alltså, han har väl ändå lite av en genombrottssäsong. Kanske inte en back som du kommer att ha ett första backpar och ett första PP. Men han visar ju att det finns en topp 4 kvalitet och ett andra PP från blå linjen, kanske.
Absolut. De använder ju honom en hel del i första PP också. De kände väl att framförallt mot Colorado där, att de släppte Tyson Barry så mycket, för att Colorado känner ju Barry väldigt bra i och med att han har spelat där, och ja, de respekterar inte hans skott tillräckligt mycket. Och det är det man, om man ska bli PP-nörd här, när man pratar om det här stora klassiska dundrande slagskottet från blå linjen, det är ju inte det effektivaste sättet att göra mål, och det är sällan en bra taktik. Jag tänker på till exempel San Jose powerplay eller diverse Shea Weber powerplay som sällan har varit, San Jose menar Burns då, som sällan har varit överdrivet effektiva. Även om de här spelarna gör många mål i powerplay så är det inte bra att söka backa oss ut som första alternativ. Men det man alltid pratar om är att ha den här stora bomben för att hålla boxplayet ärliga. Om man ska prata svengelska. Men det menas ju då att det måste finnas ett hot om det. Det ska inte vara första alternativet. Men om det inte är ett hot alls, då kan du släppa det som de gjorde. Och då ger mycket mer fokus ut på cirklarna på McDavid och Dreisaitl. Och de hade ju problem i powerplay den här serien.
Absolut.
Flyttade in Bouchard och han har lite mer kräm i klippeskottet. Liksom, och då ja, öppnar de upp lite mer. Typ exemplet här, det bästa exemplet är ju faktiskt Victor Hedman. Om man bara ska illustrera vad
säger om Bouchard. Alltså, visst klippeskottet också, men väldigt bra på att få de här tysta avsluten också från blå linjen. Ja. Vilket är väldigt viktigt i PP också för målvakterna och när den är skymd, när det avlossas och reaktionstid.
Precis. Och det är det jag menar med. Om man då går tillbaka till Tampas powerplay eller för den delen också Washington med John Carlson som också sitter på ett väldigt bra skott. Ingen av de här är ju första alternativet. Du har Ovechkin, du har Stamkos. Men börjar de tjuva för mycket, börjar de gå ut för mycket på speluppläggaren, på en Bäckström, på en Kutjerov eller på skytten Stamkos och Ovechkin, ja, men då är det bara bomba liksom, och så jobbar de därifrån. Och då, i och med att det här skottet är så pass hårt, så blir det svårhanterligt. Det blir svårt för målvakten att plocka upp och det blir en styrning, det blir jobbigare returer. Det har också en legitim chans att gå in. Alltså som sagt, det är inte ett hög procent avslut, men det är inte så att det är 0% chans. Vi ser exempel på när en John Carlson, en Victor Hedman kliver in i slagskott och bara hänger dem. Så pass bra skjuter de. Så att där har du väl en väldigt lång utläggning om varför jag tror att Ivan Bouchard faktiskt skulle kunna vara första alternativet i powerplay också för dem.
Ja, härligt. Och jag är ju också en PP-nörd, så jag älskar när du liksom går ner i det där träsket helt och hållet. Vi kommer säkert fortsätta göra det i NHL-puls framgent, men Edmonton, vi ska inte lämna dem riktigt än, för Evander Kane skriver ju ett kontrakt för den här säsongen efter att han lämnar Sharks efter en omtvistad affär där. Låg capit i Edmonton ska vi också säga. Nu är det ju spekulationer om hur hans framtid kommer att se ut. Om det blir en förlängning med Edmonton eller om han är ute på den öppna marknaden för att få ett bättre avtal. Om inte Edmonton kan presentera.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Något sådant. Vad tror du egentligen? För att man hör ju från några av spelarna i Edmonton att de gärna ser Kane i organisationen även nästa säsong.
Ja, alltså enligt alla rapporter har det funkat jättebra vid sidan av isen. Uppenbarligen har det funkat väldigt bra på isen. Där han har levererat precis det han kan och lite mer än så också. Men det är ju han är. Han är ju en 30-målsskytt som också kan vara ligans bästa power forwards. På minussidan är väl att han ibland är lite odisciplinerad och tar lite mer utvisning än han borde. Men å andra sidan skapar han ju också utrymme med den där på gränsen spelstilen, så att det är ett givande och tagande.
Så vissa NHL GMs kommer ju att passa på honom just för hans historik.
Oh.
Han är 30 år. Han är en 30-målsskytt som du säger. Det gör ju att antalet organisationer som kan signa om begränsas och att han... Jag undrar så här, kontraktet. Vad kan han få och hur många år tror du att det blir?
Jag tror att han kommer få ett betydligt sämre kontrakt än vad hans prestation visar av de här anledningarna. Ja. Jag menar, det finns ändå en historik av att han inte, att det inte har funkat liksom långsiktigt. Det började jättebra i San Jose också, men slutade inte så lyckat till exempel. Det tror jag att många väger in, rätt eller fel. Jag kan förstå att man gör det. Och det andra är också, om man bara tar bort allt det andra, det är att han är den typ av spelare som sällan åldrats bra. Alltså, att ge ett långt avtal till en 30-årig power forward, det finns inte jättemånga exempel på när det har funkat bra.
Men om vi ska konkretisera här, tänker du typ ett 2-3 års avtal runt 4,5-5 miljoner där någonstans, eller är det för högt?
Nej, men det tror jag nog han kan landa på. 3 år, ja. Det känns som en bra gissning.
Okej, vi får se helt enkelt. Över till Colorado som alltså är i Stanley Cup-final för första gången på 20 år. Och Gabriel Landeskog, kaptenen, har chansen att få lyfta den här otrovärda pokalen. Alltså, nu har ju det öst slåvord över Colorado från alla möjliga håll. Men jag vill ändå höra via Play-profilen Jonathan Lindqvist analys.
Ja, väldigt, väldigt bra ishockeylag.
Tack för det. Då över till höst.
Nej, men alltså jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker att det är häftigt att se hur målinriktade de är och hur det känns som att de har, om du ska jämföra med Tampa, tycker jag att de har samma attityd som man har från Tampa. Liksom, att det är vinna som räcker, som gäller. Liksom. Vi kommer definieras av om vi vinner eller inte. Och så var det för Tampa. Men hade de inte vunnit de här två raka titlarna, det är ju nu de ju kända som en minidynasti, men innan dess var de ju kända som liksom de stora förlorarna. Liksom.
Tottenham Hotspur, fast i hockeysammanhang.
Nej, för Tottenham är alltid liksom, det är ändå en liten klubb. Alltså, Tampa innan de vann var ju, de var ju superfavoriter året innan när de då åkte ut i 4 raka mot
Colum. Alltså, jag tänkte inte ge dem den här liknelsen. Det var mer så här, jag tänkte förlora klubb, den stämpeln.
Jag tror inte du behöver förklara någonting. Jag kommer säga, dum i huvudet.
Ja, men det finns ändå Spurs-supporter där ute som kommer att börja lacka på mig. Då.
Ja, det kan de få göra. Du förtjänar det, av andra anledningar än den där.
Nej, men, vill du motivera varför eller bara lämna det? Liksom?
Ja, jag lämnar det.
Ja, okay. Ja. Ja.
Nej, men alltså, det är ju så. Jag menar, Washington är ett jättebra exempel. Du definieras alltid av om du vinner eller inte. Och det har de här fattat. Och jag tycker att den som driver på det här så himla mycket är Nathan MacKinnon. Det är det enda han någonsin pratar om. Jag vill vinna. Han ska vinna. Det är allt liksom. Och han är superseriös. Jag menar, allt ifrån träning, kost, hans inställning, hans attityd. Han har ju nästan, han ligger på gränsen. Han, ibland går han över gränsen. Jag kan nog tänka mig att han kan vara en stundtals krävande lagkompis. Lite av de här Erik Karlsson-vibbarna. Det är liksom vinnarskallen kokar över på ett sätt som kanske inte alltid är bra. Sen, förlåt.
Får jag bara flika in där en sak om MacKinnon? Eller vill du avsluta det som med MacKinnon? För det lät som att du var på väg till en annan spelare.
Jag vill säga vad du vill säga.
Okay, det är lika bra. Den viljan måste såklart komma inifrån det drivet. Men hur mycket tror du att han har sett Sidney Crosby på somrarna, för de umgås ju och tränar med varandra.
Mm.
Och att han har influerat MacKinnon på något sätt.
Ja, men det är klart att han gjorde det. Jag menar, allting MacKinnon säger och gör, han känns ju som en Crosby-kopia. Det tror jag. Men och jag skulle faktiskt komma in på en annan spelare, och det är ju att det som är intressant med honom är ju att han liksom, han har ju sagt det själv någon gång, jag tror faktiskt han menar, han bara, jag vill inte vara kapten, jag tror att han är nästan för inne i det där själv, att det är bra för honom att ha en sån som Gabbe som är så otroligt bra på att ta folk. Alltså, jag tror att han är en perfekt kapten på det sättet, för att han har den perfekta balansen av att vara business och jävlar anamma när det behövs, och vara förstå när det behövs, och vara rolig när det behövs. Och jag tror att det tar lite press av MacKinnon. Jag tycker också att det som, om jag då går tillbaka till MacKinnon, liksom, han är väldigt generös med att liksom lyfta fram Gabbes vikt som kapten, att han är kaptenen, han ska vara det. Och jag tycker också att han är väldigt generös med beröm till Makar. Han har liksom inga problem att Makar anses vara den bästa spelaren i Colorado eller någonting sånt där. Så att han är liksom, allt han säger och gör imponerar på mig. På det sättet, han bryr sig verkligen bara om vinna. Och sedan som sagt, han spelar ju så också. Jag vet att han ligger på gränsen. Ibland går han över gränsen. Han har gjort några fula grejer. Det tänker jag, och det ska man inte försvara, men samtidigt så är det svårt att inte liksom imponeras av det där otroliga brinnet.
Ja, ja, det är ju tecken på att man verkligen vill vinna. Och nu fortsätter jag bara den här hyllningskören, men inte mot Nathan MacKinnon, utan jag skulle vilja faktiskt lyfta fram Joe Sakic här också, Colorados GM. För Julian Brisbois har ju hyllats för de sena värvningar han har plockat in, eller när han har tradat till sig spelare för deras tredje kedja bland annat, och när Tampa har vunnit de två senaste åren. Alltså, Arturi Lehkonen, snacka om att det har blivit en hit ändå. Alltså, det är inte det största namnet, men så nyttig han har varit. Han har tagit Calgarys plats i första PP, kunnat spela i andra kedjan också, avgjort matcher här. Alltså, han har ju blivit en trade deadline-värvning som de hoppades på.
Ja, och det, någonstans är ju, det var ju det man såg, och det är ju det som är som gör det som en bra värvning av Sakic. Det är att han, Lehkonen är ju egentligen en tredjekedjespelare på i ett bra lag, för han saknar lite offensiv spets. Det är väl egentligen det primära med honom. Han har en väldigt bra arbetsmoral, han är tuff, han är väldigt smart, han gör mycket rätt, men han saknar liksom den här spetsen. Men med det sagt så kan han göra en väldigt bra jobb i en tredje kedja, och han är också bra nog för att kliva upp och komplementera spelare som har den här spetsen, som du var inne på nu, när Kadri är skadad kan han gå upp och göra det. Och det funkar över en tid, så att otroligt bra. Även Josh Manson liksom tycker jag har bidragit med någonting med sin riviga spelstil. Han är en spelare som såklart fysiskt kan bidra, men också har lite oväntade offensiva uppstick. Jag brukar alltid jämföra honom med en gammal klassisk tysk offensiv mittfältare. Alltså det är att han, det är liksom, det är ingen finess. Han bara kör. Det är bara raka rör, panga, skjuta.
Okej, det är ingen liksom italiensk trekautrista, utan
nej, men
det är
exakt.
Mer
de flesta offensiva backar, Josh Manson är inte en offensiv back, men de flesta backar som fyller på i anfall idag gör det på ett italienskt vis. Det är liksom lite touch, alltså Cale Makar.
Ja, jag fattar.
Josh Manson, när han sticker upp, för han gör det oftare än man tror, då är det
en
bara...
spansk tia kanske heller.
Nej, men han bara kör. Det är bara raka rör, och sen på något sätt flänger han sig igenom. Det är tyska dribblar. Det är alltså... bara två fotar liksom fram och tillbaka, och så skjuter han. Pang.
Alltså är det inte...
ribba ut.
Nu har vi jobbat med väldigt många fotbollsliknelser här, men Cale Makar, är inte det en liten Frank Lampard box-till-box-spelare?
Ja, men han är mycket mer, han är mycket mer touch än Lampard.
Jo, och en helt annan, ja, som du säger, känsla, och även kanske liksom stil också. Det är en annan flärd över Makar än vad det var över Lampard.
Ja,
han såg ju som en gubbe från att han var typ 22, för att han hade de där instoppade tröjorna.
Mm.
Eller tröjan, jag tror att han bara hade en boll när han spelade.
Många har ju annars en sån här undertröja också.
Mm. Men det är väl, den här sportbehån har väl många nu för tiden.
Alltså.
Jo, men för att mäta löpdistans och hur snabbt man har sprungit, och det är väl återhämtningsparametrar i de där och allt möjligt också. Men just med Manson, jag vill minnas att när du såg att Colorado tog honom från Anaheim, så var du lite tveksam.
Mm.
Men just det offensiva taket som du pratar om här, visst har han fått visat, eller varför tror du att han har fått visat det mer i Colorado? Är det spelsystemet, eller är det rollen, eller vad beror det på?
Ja, men jag tycker att det här är ett perfekt exempel på hur mycket omgivning spelar roll. Jag menar, när Josh Manson gjorde sina bästa säsonger i Anaheim, var Anaheim ett bra lag. Han spelade med bra backar, han spelade med Hampus Lindholm till exempel, eller en Cam Fowler, han spelade med bra forwards, och då funkade det. För Manson är en spelare som har sina begränsningar. Han är inte mjukast i världen med pucken, han är inte klokast i världen med sitt positionsspel, men han är väldigt, han är en atlet, väldigt bra fysiskt, otroligt stark, men också bra på skridskorna, och har liksom den här konstiga offensiva, han ser konstig ut när han fyller på anfall. Det ser liksom, det ser väldigt hattigt ut, men det funkar ofta när man tror. Och här får han göra det. Han får smälla på, han kan fylla på ibland när han vill, och det funkar för omgivningen är så bra, så de maskerar hans tillkortakommanden. Och jag tycker man kan se, om vi ska ta ett annat exempel på liksom hur det funkar med riktigt bra lag, så tycker man kan slänga in ett lag som Tampa där också, som har sin eminenta vänstersida, och det gör att killar som en Luke Shen, som i princip var ute ur ligan, kommer till Tampa och spelar en ganska viktig roll där. Nu funkar han i Vancouver också. En Zach Bogosian har haft några tunga år, kommer till Tampa, ser plötsligt väldigt bra ut. Alltså, sätter du spelare i en omgivning som liksom på något sätt kan maskera de tillkortakommanden de har, så kan de plötsligt se väldigt bra ut. Och det ska man komma ihåg när man pratar värvningar, att det är väldigt viktigt att se vilken roll de ska hamna också, inte bara vad de har presterat innan.
Snyggt. Vi börjar bli lite långa här, så jag tänker att vi säger tack och hej till Edmonton för 2022, Det ska bli väldigt kul att se vad Colorado kan göra i finalen. Och då ska vi prata om vilket lag som blir motståndare där under de kommande veckorna. Det är antingen Tampa Bay eller New York Rangers. Det är 2-2 i den matchen efter att Tampa har hämtat upp 0-2 till 2-2. Och alltså jag inte... man slutar aldrig förvånas över Tampa. Alltså, nej. I den där tredje matchen, där kände man att hela serien stod och vägde. Att den som avgjorde när det var kvitterat, det var ju du och Hocke som kommenterade den. Bra! Alltså, det är en av de bästa matcherna som jag har tittat många på morgnarna eftersom att de spelas på nätterna. Men av alla jag har sett i det här slutspelet så ska jag säga att det är en av de bästa matcherna i hela slutspelet faktiskt. Och då var det så roligt att det hamnade på en bra sändningstid här i Sverige.
Ja, det var verkligen hockeypropaganda. Och det var ju grymt att se ur svensk perspektiv. Alltså, Mika var ju... Och nio, fantastisk.
Ja.
Även om de inte vann den matchen.
Men visst fick man hela hans register där. Alltså första perioden, då ser man hur viktig han är defensivt för de här ytorna han täcker. Liksom han tar bort klubbor och han sätter upp sina medspelare. Och sen fick man se spetskvaliteten framåt i powerplay där också. Så man fick ju se hela Mika Zibanejad, om man kan säga så.
Ja. Alltså jag sa, min spontana reaktion var ju så här. Hade Tampa vunnit den där med 5-0, då tror jag att Rangers fortfarande hade vunnit serien. Det sättet som Tampa vinner på.
Ja.
Jag tror att det... dels
alltså att det mentala överläget är pendeln slår över där.
Precis, att så här, jag tror att för Rangers att liksom så här, okej, vi leder med 2-0, vi vänder hem. De är på hemmaplan, det är det mesta. Hade de bara gått ut och dundrat över dem och liksom vunnit med 5-0, då tror jag att man skakar av sig ganska fort. Men det här liksom, de var så nära. De hade 3-0, 3-0 så är det över, det vet de. De hade det inom räckhåll. Men lyckas kabla bort det, och sista minuten så avgör de, och på det sättet men helt sinnessjuk passning av den sista spelaren du vill ska få komma igång och komma in i ett stim, som då är Nikita Kucherov. Så att jag tror att det där, det var ju någon Tampa-spelare, tror jag, Ryan McDonald, som sa att det här kan vara en serious changer, och det kan det nog ha varit. Nu såg ju Tampa väldigt stabila ut här i match 4.
Och är det inte i det här läget, just när det är kvitterat, som den där slutspelserfarenheten som Rangers saknar och som Tampa har men vunnit sig till, att den kan fälla avgörandet?
Ja, och jag tror att det kommer med ett par saker. Det kommer med rutinerna av varandra situationer förut. Det kommer med tryggheten av att ha vunnit två titlar. Alltså, det är alltid press i ett slutspel, men de kan ändå liksom så här, mer än något annat lag, slappna av, lita på processen och försöka göra rätt saker och hoppas att det räcker. Och det tror jag man ser här. Men sen ska vi ju säga, med Rangers är det ju... Rangers är ett annat lag än de var i grundserien. Och det beror ju på de värden har gjort. Alltså Andrew Copp och Tyler Mott har ju verkligen förändrat dynamiken i laget, för att deras problem har ju hela tiden varit bredden.
Men tycker du inte att de spelar lite annorlunda jämfört med grundserien? Att, i alla fall i den här Tampa-serien, så tycker jag att de har sjunkit ner ganska djupt femman på tärningen, låtit Tampa vara på utsidan. Sen har de stuckit iväg på de här kontringarna och varit väldigt, väldigt bra i special teams då. Att de har blivit lite mer av ett slutspelslag, i alla fall det man brukar karaktärisera som det.
Alltså egentligen så är det väl, det är ju så de har spelat hela säsongen. Men Rangers har ju... De vann med typ 30 matcher eller 31 matcher tror jag när de förlorade skotten.
Ja, exakt.
Alltså, de har ju, och det är ju lite, de har ju spelat i sina styrkor, och deras styrkor är var grundserien i ännu större utsträckning, men är fortfarande deras spets. De har den bästa målvakten i världen den här säsongen. De har ett av världens bästa powerplay och liksom spetskillar i sina två toppkedjor. Så att för dem handlar det ju bara om att, som du säger, i botten sexen, men håll dem på utsidan. Låt dem skjuta. Du behöver inte ens vinna skotten. Kan du få liksom botten sex, kan inte din tredje, fjärde kedja torska skotten med 45-55% satser då? Kan dina toppkedjor spela 50-50 i antal skottförsök eller målchans eller vad det nu är? Då litar du på skillen. Du litar på att din målvakt är bättre än motståndarnas. Du litar på att dina toppkillars spets är bättre än motståndarnas toppkillars spets. Och du gillar dina chanser att vinna. Och det faktumet kvarstår ju i den här serien. Och jag tycker inte att Rangers på något sätt är borta. För att den här, deras kidline, som de nu kallas, med Lafreniere, Kittel och Capocacco, har inte varit jättebra de senaste matcherna. Jag tycker ändå att de... vill ändå ge dem lite cred, för jag tycker att de forcerar ingenting. Utan de köper nog... Det här är bara en chansning. Men det känns som att de köper det Gallant säger, att... Håll det på utsidan. Liksom. Ja, alltså, håll det vid liv, håll det flytande, och sen ser vi vad som händer. Jag tycker att de är bra på att ta korta byten. Jag tycker att de är bra på att inte försöka skapa någonting där det inte finns någonting att skapa. Och det ger ändå hopp för Rangers, för att det går fort liksom. Och jag tycker att de har fortfarande lite sparkapital i Panarin.
Absolut. Jag vill bara fråga dig om det här. Rangers är ju ett färskt slutspelslag i de här sammanhangen. Och tittar man på alltså vad man behöver betala för att vilket pris du behöver betala för att vinna, så är det ofta någonting som du behöver samla på dig erfarenhet av. I det här laget så tycker jag ändå att om man tittar på till exempel Ryan Lindgren framför allt, Keandre Miller, Jake Truba, alltså offerviljan, sättet de täcker skott, alltså det finns ju redan inbyggt verkare som i det där laget, och det är lite förvånad över ett konferenslag som inte har varit framme i det här skedet av säsongen en gång.
Ja, men här ska man väl ge Gerard Gallant lite cred. Han gjorde ju samma sak med Vegas. Ja. Och nådde slutspelsframgång under deras första år och till och med finalplats. Att det känns som att han får dem att köpa in det. Och det var ju lite alltså snarlik på det sättet. De byggde ju sitt spel då på väldigt bra målvaktsspel. Fleury gjorde ju sin bästa säsong i karriären. Kanske. Han vann ju för sig i Vessina. Det var ju senare. Men sak samma. Fleury gjorde i alla fall kanske vid den tidpunkten sin bästa säsong i karriären, sitt första år i Vegas. Men otroligt liksom jobbigt att möta, bara körde och kunde kompensera brist på skill, för att det där Vegas-laget var inte så bra på pappret. Med all respekt för William Karlsson och hans kedja med Marcus och Riley Smith, för en spelare som James Neal. Alltså,
den backsidan var väl inte så mycket att hänga
i grunden. Alltså det laget var inte ett finallag på pappret, men de lyckades ändå ta sig dit, och det är väl lite samma med Rangers som jag sa. Nu tycker jag att de är ett helt annat lag än de var under stora grundserien. Dels på grund av Kopp och Mott som förändrar dynamiken. Dels för att de här unga spelarna har, de är så pass unga att de har blivit bättre under säsongen. Och det är ju möjligt när man är så ung att ta steg månad till månad. Så det är ett annat lag än de var under grundserien. Det är ett bättre lag, och de är med i den här serien på alla sätt och vis. Det här är, visst, det är väldigt mycket medvind för Tampa nu. De såg väldigt stabila ut i match 4, även fast det kändes verkligen inte som att Rangers vann skotten. Men Tampa kändes som att de verkligen kontrollerar. Och sen är ju grejen med Kucherov, om vi då ska cirkulera dit. Kucherov är ju en otrolig, otrolig spelare.
Men det ska man säga, OK första och andra matchen, men sedan från match 3 här så har han ju levlat upp verkligen. Och det är lite hans slutspel komprimerat. Inte jättebra i första rundan, fantastisk i andra rundan. Han har ju egentligen haft den trenden här i det tredje slutspelsträdet. Eller delen av trädet.
Ja, men alltså Kucherov är ju som, jag vet inte vad man ska säga. Men jag vet inte om det finns någon spel i NHL som har liksom, som är mer allt eller inget. Alltså han är ju, när Kucherov inte, när det inte funkar för honom så ser det ju fruktansvärt ut. Han har ju liksom, han har inte läst några sådana här självhjälpskurser i kroppsspråk, om man säger så. Hur du signalerar positiv energi till dina lagkompisar.
Är det inte några snabba skär ut till avbytarbåset när han har en dålig
match? Nej, det ser hängigt ut, och han liksom, det finns ingen som spelar med så raka ben i ligan. Han kan ju stå helt upprätt och ta emot passningar under pågående spel och bara, Men
alltså den där passningen måste bara här i match 3.
Ja, det är magiskt.
Har du skrikit så högt någon gång när du kommenterat?
jag brinner ju också för passningar. Ja. Som du vet. Den var ju så otroligt mysig att slå den där. Det är det som är grejen. Det är fel spelare. Jag sa ju innan slutspelet, och någonstans måste jag kanske vidhålla nu, att ska Tampa vinna Stanley Cup igen så måste Kucherov vara MVP. Och ännu mer så när poäng är borta. Kucherov måste göra sina 2-3 poäng per match. För jag menar, du kollar på, med all respekt för Anthony Cirelli som gör en väldigt bra serie. Alltså,
det är ingen första center.
Nej, det är det inte. Och, jag menar, nu spelar de ju Point, Stamkos, Kucherov tillsammans. Om du går ut med Cirelli, Killorn liksom. Alltså, Kucherov behöver göra sina åtminstone 2 poäng per match, om de ska greja det.
Men de har ju varit bra i 5-5 faktiskt. Fått ner pucken djupt.
Ja, de har varit jättebra. Det är bara att jag tror inte att de kan driva på offensiv på det sättet i flera matcher. De kan absolut ha någon match här när de gör chippa in 2-3 mål, men jag tror inte de gör det i 2 matcher, och de behövs ju vinna 2 till. Sedan måste jag lyfta fram André Palat också, som var Tampas bästa spelare i natt.
Jag tänkte faktiskt upp på honom här, för det är ju Kucherov som leder interna slutspelspoängligan med 21 pinnar på 15 matcher. Men så här, the unsung hero som man säger over there, det är väl André Palat. Nu går hans kontrakt ut också med Tampa. Man börjar fundera på, kan de lösa det här eller inte? För han har ju varit så enormt viktig, men alltid lite i skuggorna under de här två Stanley Cup-vinsterna och även i det här slutspelet för dem.
Ja.
Du nämner ju alltid 3-4 andra före Palat.
Ja, men det är också för att han inte är där. Alltså, men han är ju lite som John Cooper sa, han är en grovjobbare som kan spela med lirare. Och det är där hans storhet ligger. Att han är ju i grunden en väldigt bra, hårt jobbande tvåvägs forward. Men han har också nog med touch för att hänga på. Jag menar, vi ser ju till exempel den här passningen till Kucherov i natt. Eller för den delen avslutet på Kucherovs passning i match 3. Alltså han har också skillen som krävs. Kanske inte för att driva någonting själv och vara liksom en riktig stjärna. Men, och det har vi ju sett i Tampa i flera år. Vare sig det har varit förra slutspelet han spelade med Point och Kucherov och de var så himla bra. Eller till och med gå tillbaka till 2015 när de gick till finalen när de hade The Triplets där med Tyler Johnson som center istället. Palat har alltid varit bra med bra spelare och det är också en underskattad förmåga som långt ifrån alla har. Och sådana spelare gör skillnad. Om vi då ska till exempel kolla på Rangers, vi pratade om Andrew Copp, vad han har bidragit med. Jag tror att han kanske egentligen skulle kliva in och liksom lyfta tredje kedjan. Nu har det inte blivit så, utan han går istället in och lirar med Panarin och hjälper att lyfta honom. De hade inte riktigt hittat en lösning, de var nöjda där tillsammans med Panarin och Strom. Kopp kommer in och de gillar honom där. Så att det är också en väldigt viktig sak som, jag menar, det behöver inte gå längre än till McDavid, Edmonton. De har försökt många olika yttrar där och alla funkar inte. Alla kan inte spela med bra spelare.
André Platt, är det en light-version av Marian Hossa?
Ja, det brukar ju vara en vanlig jämförelsen. Och det kan man
då håller den alltså.
Ja, Hossa hade väl lite mer skill får vi säga. Och var väl överlag lite bättre alltså,
och lite bredare. Jag reagerar ju på sånt.
Palat är ganska bred också, men inte lika,
det känns. Men över axlarna. Hossa var lite bredare över axlarna känns det som. Kanske större Axel Kåper i och för sig.
Men jag tror också det där kommer jag ihåg, jag läste om några år sedan för Palat hade ju några tunga år. Men han efter den finalen 2015 så känns det som att han trendade neråt år för år och sedan lyfte han igen, han lyfte de senaste åren. Och en grej jag läste var att han ändrade sin träning ganska mycket och gick ifrån styrkefokuset och gick mer på explosiv träning och lite lättare träning, så han är förmodligen lite lättare nu än han var för 6-7 år sedan, skulle jag gissa utan att veta. Men det är en annan tid. Hade han spelat på Hossa kom in i ligan på slutet av 90-talet.
Ja. Du, jag tror att vi tippade ju förra veckan hur de här två serierna skulle sluta. Minns du vad du sa Tampa Range? Jag har för mig att jag sa 4-2 till Tampa.
Sa inte vi båda det?
Jo, det sa vi.
Och sen det ändrade du på Colorado. Jag tror att vi sa väl 4-2, 4-1 där.
Ja.
Så ingen hade ju rätt.
4-0 hade jag på Colorado.
Hade du det?
Ja, att de skulle svepa. Vi pratade ju om det i det här avsnittet att jag borde ha lagt pengar på det.
Just det.
Slakt pengar.
Slakt. Det var väldigt grovt.
Ja, väldigt. Ja, det var mörkt faktiskt, måste jag säga. Du, vi håller fast vid att det blir 4-2 då.
Ja, det får vi göra. Känns som att Rangers
alldeles för lång betänketid.
Ja, men jag känner ju, magkänslan är att den här går till 7. Jag tror ändå att Rangers har åtminstone en seger till is alltså. Ja, då är det alltså dags för lite Lindquist och den här gången ska vi försöka vara extremt tydliga med instruktionerna.
Nu sitter jag och tuggar på en proteinbar här för att bli ursäkt.
För att bli lika grov som Hossa över axlarna.
Ja, det är målbilden. Mm. Men med tanke på att du hoppade in i Lindquist direkt innan jag var beredd så har jag tuggat ur här. Men
du känner ändå att du
var tvungen
att...
Det var ju två veckor sedan jag tappade. Jag har gjort avbön.
Ja.
Förra veckan.
Ja, jag
var väldigt ursäktsam mot alla lyssnare.
Men det är inte ursäkten som spelar roll, det är hur man agerar.
Är det ursäktsam ett ord? För annars borde det vara det.
Ursäktsam? Ja, det borde det vara faktiskt. Det lät som ett ord.
Ja.
Det kan vi jobba in.
Det kanske är det också.
Det som gäller är att under 90 sekunder så ska Adam och ni som lyssnar skriva ner svar på den här frågan. Vi kommer att använda oss av modellen en poäng för ett svar, en minus för fel.
Och det här är ju mardrömmen för nytillkomna lyssnare.
Mm. Det brukar bli låga poäng totalt här. Och det här är då för att det här är en sån där jag kommer släppa det fritt. Man får skriva hur många namn man vill. Men då måste man ju då tänka efter och inte bara mata. Jag gillar ju inte matarna. Jag vill att det ska vara klurigt. Här ska jag säga att jag har gjort en manuell sammanställning här. Så att jag har ju en lista med namn här som jag söker. Det kan finnas fler namn som passar in på den. Och kommer man som lyssnare eller som Adam då på ett namn som möter kriterierna så kommer jag godkänna det.
Alltså typ när du hade djur i NHL-loggor och det var några som tänkte på Ottawa som du inte hade med. Ja. Det är väl ett bra exempel?
Ja, precis. Men om vi säger så här, om vi tar ett djurexempel. Säg att jag idag kommer att söka så här, djur som har ätit upp människor. Och så när jag suttit och googlat så här, alla så här, djurattacker och så här, vit haj och tiger och sånt där. Och så när jag missat att så här, ja, men det var en grävling som åt en kille här i Sundsvall.
Bra fredagsgöra och googla alla djurattacker ja, någonsin.
Men om man då liksom kan dokumentera att så här, men kolla på den här grävlingen här.
Då ska man skicka en länk också. Ja. Så kan det visas.
Ja, då kommer jag godkänna det. För att jag kan ju ha missat det. Jag har inte lagt, jag gjorde det här efter jag kollat.
Du är ju inte fulländad som människa.
Nej.
Alltså om någon, inte som om någon nu trodde heller. Det.
Nej. Ja, men jag känner att det är nog med grasslappar. Jag kollar på gräset. Brasklappar.
Och så in din svengelska. Grass. Grasslappar.
Men. Ja, det är ju så att vi vet att vi kommer att få svensk finalrepresentation. Får se om det blir Mika eller Viktor. Och sedan finns ju killar som Nemeth och Claesson också till exempel på bänken i respektive lag. Men oavsett vad så kommer ju Gabriel Landeskog och André Burakovsky spela final. Så där får vi svenskt.
Vet du vad jag inser nu?
Vadå?
Vi har ju 6 säsongsvad med olika löptid.
Ja.
Jag har just nu 2 poäng.
Och det är minst en match va, eller hur? I finalen?
Ja.
Jag undrar om inte jag hade Gabbo också va?
Jag hoppas inte det.
Men jag tror att jag bara hade. Jag fegade, jag spred ut den.
Så kanske det var. Skitsamma,
ja, vi måste gå igenom det.
Jag tror det att jag är sånt enormt underläge.
Ja.
Så varje liten poäng jag kan
jag
få.
Jag känner att vi har nämnt det här alldeles för många gånger utan att gå tillbaka och kolla det. Så ja, det till nästa svårt. Vecka ska vi kolla igen på det här.
Ja, det vi.
Ja. André Burakovsky och Gabriel Landeskog är ju svensk representation. Burakovsky är ju dock inte född i Sverige. Det har du koll på, Adam.
Pappa Robert var någonstans.
Helt rätt. Han var i Österrike.
I Österrike, okej. Okay. Den spelare som har rekordet tillsammans med Conor Strömberg över flest representerade klubbar, jag tror att det är 27 stycken.
Mm.
Ja. Då har vi det sagt.
Bra.
Väldigt mycket nu innan du
precis.
Har dragit ut på det här.
Men André är ju uppväxt i Sverige och har ju valt att representera Sverige på internationell nivå och allt det där. Såklart. Och det är faktiskt exakt det jag kommer att söka då. Jag söker NHL-svenskar. Och då har valt distinktionen att de har valt att representera Sverige på landslagsnivå. Som har spelat i NHL, men inte är födda i Sverige. Varsågod. Alltså, NHL-svenskar som inte är födda i Sverige. Och min tiebreaker är om de har valt att spela för Sverige internationellt. Tiden rullar. Det blir inget nedan idag. Lyssna på vinden. Det finns ganska många välja på här. Adam sitter inte och skriver, han sitter bara och tänker. Det finns goda möjligheter för utmanaren att slå honom. Vi har 30 sekunder kvar. Det kommer förmodligen att bli bråk om det görs ett spelare, men det tar vi då. Just nu lever vi sorgfritt i nuet. Tio kvar. Åh, jävlar, glömde räkna. Det är slut.
Okej. Ja, det här var inte lätt. Och sen är det ju alltid det här knixandet med att okej, vågar chansa här och få minuspoäng eller inte. Därför brukar jag ofta begränsa mig när jag har mina svar här. När du väljer det här upplägget på din quizet.
Mm. Men här känner jag att vet man så vet man. Men,
lite så är det faktiskt. Mm. Och jag vet inte hur jag visste så.
Och vi ska ju säga här att jag har gjort det. Jag har ju gått in på NHL.coms officiella register och skrivit upp alla spelare där som står uppnoterade som svenskar. Men födda i andra länder. Sedan har jag också adderat några stycken som jag själv vet är har valt att spela för Sverige, men av någon anledning inte står som svenskar i NHL-register. Så det är därför den här manuella grejen gör det lite osäkert. Det kan ju vara någon som inte jag kommer ihåg eller ens har koll på för ett annat land. Men vi kanske kan få någon input av någon lyssnare. Jag ska redovisa alla namn jag kom på sen. Men du får börja.
Okej, jag har fyra namn.
Kör!
Alexander Sten.
Rätt. Var det i Winnipeg i Kanada?
Ja. Mika Zibanejad.
Nej.
Nej. Är han född i Sverige? Ja. Irans ursprung.
Ja, och finst.
Och finns, just det. Mm. Så där är jag på noll då. Mm. Henrik Samuelsson.
Snyggt.
Ja, det, han har väl en NHL matcher.
Eller vänta nu.
Eller har han bara AHL
matcher? Nej. Nu. Det här måste jag dubbelkolla.
Henrik är ju Ulfs son.
Precis, men jag, Filip har ju spelat för Sverige.
Ja.
Och Filip hade jag godkänt.
Men Filip har ju inte NHL matcher va?
Jo.
Va?
Mm. Men jag undrar
om det hans
jag tror att Henrik spelade för USA. Jag ska dubbelkolla det.
Ja, så kan det ju faktiskt vara. Har Filip verkligen NHL-matcher?
Mm, det har han. Det här är en kille jag har missat.
Två kanske i så fall. Det kan inte vara många.
Men nu han står som svensk.
Och... jag ska säga det. Jag stod och valde mellan Filip och Henrik. Och jag är mer säker på att Henrik har matcher. Men då är det väl kanske så illa som att han har valt det amerikanska landslaget. Då.
Mm, det sjuka är att han har tre NHL-matcher. Men han spelade US National U17, U18.
Ja, men då har han inte valt landslag på seniornivå.
Nej, men han godkänner inte.
Men han, vadå, han kan ju fortfarande välja Sverige.
Men han har valt U18. Han
ja,
har bara,
men du kan ju spela för ett landslag på juniornivå och byta till när du blir senior.
Nej, jag kommer inte godkänna det här. Han har ändå valt att spela här. Det här är en kille som per alla definitioner är amerikan. Han är född i USA, har bott i USA hela sin uppväxt.
Svensk pass.
Spelar ungdomslandslag för...
Svensk... Ja, jag skulle säga att jag får en halv poäng där.
Nej, den är inte ens nära. Han har spelat...
Den är inte ens nära. Du är väl ändå, måste jag säga.
Ja, alltså, det han är... har ju aldrig spelat för Sverige.
Man har möjlighet.
No, det spelar ingen roll.
Okej, okay, jag försöker verkligen tackla in den här.
Men jag kan dock, som sagt, Filip... hade jag godkänt. Jag ska dubbelkolla nu. Men han har ju spelat för Sverige och... Ja. Han kanske inte är född i USA, det vet jag förresten inte.
Han är född i Leksand, Filip.
Är han?
Ja, jag vill minnas att jag läste i någon text på...
Ja, han är född i Leksand.
Dala-Demokraten. Så ja. Att, då hade inte Filip...
Nej.
Roko. Okay.
Och detsamma gäller då Adam Samuelsson också som har valt att spela för USA.
Ja.
Så att då är du på minus ett då.
Och sen den sista jag hade var Jonathan Dahlén. Nu börjar du googla intensivt här.
Ja.
Men vänta här nu, är inte han född i... var Uffe i Sharks eller var han i Dallas? Nej, han var inte i Dallas. Då måste både Jonas och Johanna ha varit född. Det är 97 och 95 som gäller på de två. Mm. Jag vill säga att Jonathan alltså är född i Kalifornien.
Jonathan Dahlén född i Östersund, Sverige.
Nej. Det är fel.
Han har bara svensk pass enligt Leafs Prospects.
Ska vi ringa honom? Här och nu.
Ja, visst.
Får vi med i podden också.
Ja, varför ringer du mig då?
Du, en skitsnabb fråga. Jag ringer upp sen igen. Men visst är du inte född i Sverige?
Jo.
Nej.
Jo,
jag gör ett quiz här med Jonta Lindqvist på Viaplay.
Ja, jag är född i Östersund.
Nej, du är väl född i Kalifornien?
Sluta. Ge upp nu.
Va?
Jag skämtar. Okej, så det är alltså sumpor. Ja, men då fick jag minuspoäng för den. Det var ju riktigt illa. Jag skulle lista svenskar som har spelat i NHL och representerat Tre Kronor men som inte är född inom Sveriges gränser.
Ja, då är det jävligt fel.
Okej, tack. Vi hör om oss sen.
Nej.
Ja, där har vi svaret då. Mm. Tackar Jonathan Dahlén för att han var bemötlig och svarade direkt.
Till möteskående.
Ja, det är rätt ord. Svaja mycket nu på slutet. Det är inget bra linkquiz för mig totalt sett. Det är första gången på minuspoäng, tror jag. Mm. Ja, nej, men nu får du presentera lite svar här då.
Alltså, du missade ju de två jag hade trott att du skulle med 100% i chans ta.
Mm-hmm.
Och det är nästan så att jag bara känner att du borde, ja men åh, innan jag ens säger vilka de är.
Okej, okay. Ja det, jag kom,
det är ju två bröder som är födda i Calgary och har varit väldigt notabla i svenska landslaget, den äldre av dem framförallt i väldigt nära tid.
Två bröder?
Jajamän.
I, och notabla,
till varandra.
Notabla i Tre Kronor? På...
Ja, för en, båda har ju varit notabla i juniorlandslag och en av dem har ju varit väldigt notabla i Tre Kronor.
Är du med huvudet?
Ja, nu, jag kan lova att 99% av alla som lyssnar vet exakt vilka två jag pratar om. Deras pappa lirade i Calgary mitt på 90-talet, så de föddes där.
Nej.
Alltså. Väldigt notabla. Supernotabel.
Nej.
Den mest notabla Tre Kronor-spelaren du kan komma på den här våren, skulle jag säga. Kanske.
Den här våren?
Ja. Är en av dem.
Alltså i slutspelet?
Nej, Tre Kronor-spelare, så.
Alltså jag sa...
Det här, ja, det, alltså, det här kan vara ditt största hjärnsläpp faktiskt.
Ja, det måste jag säga att det är. Det är klart att det är Nylanderbröderna.
Ja.
Men alltså... Ja, okej. Micke Nylander har väl 300 NHL-klubbar på
ja,
sitt CV. Men att de är födda i Calgary, det trodde jag inte. Jag fick för mig att det var Toronto.
Ja. Men du visste ju att de inte var födda i Sverige.
Ja, egentligen så borde jag ha koll på det. Eller klart att jag har koll på det. Men det var ett enormt... ja, det var en enormt hjärnsläpp helt enkelt.
Ja. Så de kan vi räkna in där. Vi kan också räkna in en tredje NHL-svensk född i Calgary faktiskt. Det måste ju... Calgary måste ju liksom ändå vara hyfsat högt upp på födelsestäder.
Ja, men du har ju bott där och när jag hälsade på dig så sa du det och jag, den känslan överensstämde med vad jag tyckte. Att det är ju som svensk mellanstorstad.
Ja, påminner väldigt mycket.
Ja, hur mysigt som helst. Mm, toppstad.
Men kan du komma på det här då? Det här är ju också en son till en Calgary-spelare.
Jag vet inte om vi behöver liksom göra den här pinan så mycket längre än vad den är.
Okej, vi släpper det. Robert Nilsson är född i Calgary.
Okej.
Okay. Mm. Så att han hade vi också godkänt. Vi hade också godkänt Tim Eriksson.
Ja!
Han är född i USA.
Exet.
Mm.
Kungligt smäkt.
Exakt. Pappa spelade där. Och sedan har vi ju en till, en riktig som är snyggt och någon tar är Nick Sörensen. Som är född i Danmark. Har gjort 5 NHL-matcher för henne.
Ja, det är ett plus i kanten eller en bonuspoäng faktiskt om man tar honom, kan jag tycka.
Mm. Och sen har vi tre gamla stötar som är födda.
Du skiter det där, ja.
Vad sa du?
Det var en skalbagge som går på din axel. Men okay. Ja.
Vi
låter den vara där, ja.
Det är ungefär som en korv på axeln. Ja. Det nya.
En korv?
Korv.
Ja, en korv.
Som Oden.
Korv. Så du lägger två falkorv på den.
Det är gött. Ja, men vi har även tre gamla stötar som är födda i Finland. Som du inte ska behöva gissa på. Joa Widing.
Mm.
En av banbrytarna. Thomas Sandström. Också född i Finland.
Alltså,
den tror jag att några där hemma
ja,
tog.
Ja, absolut. Funderade på honom. Men jag kunde inte liksom placera vilket land han var född i.
Mm. Och även Arto Blomsten är född i Finland.
Ja, och just ja.
Så att det var de jag fick ihop.
Ja. Kul quiz. Jag var inte speciellt bra på det. Men det känns ändå okej. Okay. Jag tycker att det var ganska svårt.
Ja, det var svårt. Jag skulle säga så här att det finns tre här.
Jag tycker att det var lite elakt av dig att ha minuspoäng på den här. Faktiskt. De andra har jag köpt när du har haft det
upplägget. Men, vet du vad jag,
upplägget.
Jag,
men jag tycker att det här var lite
vet du varför jag tänkte minuspoäng? Det var för att jag tänkte att du kommer garanterat att ta Alex Sten och Brian Nylander. De tänkte att de är säkra. Det är pengar.
Det visste den inte.
Nej, och det var ju därför det blev... För då tänkte jag att där har du tre säkra och då kan du bolla lite med chansa på någon. Jag tänkte att du kunde hitta någon av de här. Ja, men jag trodde att du skulle kunna komma in på 2-3 här.
Ja. Det här är inte intressant att diskutera vad jag kunde ha gjort och vad du trodde. Vi får helt enkelt konstatera att jag har minuspoäng för första gången i quizet. Och men
jag tror att den högsta, min förespå så här, jag tror att ingen kom över 4. Jag tror att någon här satt Sten, Brönn och Lander och en till. Antingen Tim eller typ Thomas Sandström.
Ja. Och jag får be om ursäkt till en av Sveriges bästa landslagsspelare senaste decenniet, William Nylander. Och hans lillebror, Alex Nylander. Du Jonta, nu blåser det på ganska ordentligt här, så jag tycker att vi ska tacka för oss. Det här var veckans NHL-puls. Väldigt trevligt att få sitta och tugga här med dig, både proteinbar och NHL-hockey.
Jag kommer på att jag fick ett meddelande här veckan, någon snubbe som sa att vi måste höja oss, så att han alltid har mer poäng än både du och jag på respektive frågesport.
Oj, det är ett geni.
Ja, men man tänker på,
skulle vi veta vem det är? Är det Linus Hugosson?
Våran skörd nu är en poäng för mig och minst två för dig. Så att, jag tror att det kan bli en till vecka.
Det kanske var ett rekordsvagt avsnitt.
Ja.
Men vi är rekordeliga personer. Svagt att recensera sig själv. Jag tycker inte man ska göra det. Men kul, men Linus, att du lyssnar på podden och att du har bättre poäng än vad vi har.
Jag tror att Linus, han skulle nog kunna satt typ Joa Widing.
Ja. Han skulle ha haft Sandström och Blomsten också. Jag tror att han skulle kunna haft över 5 poäng. Uffe Bodin hade ju kammat hem allt såklart.
Ja.
Ja.
Han skulle kunna ge oss liksom alla detaljer på Roslevics kontrakt. Sign on bonus och
Varför podd
antal papper i
varför podd jag inte med honom istället?
Han är för stor för dig.
Ja, det är han faktiskt.
Nöjer med mig.
Ja. Storchefen nu också på Eversport. Jaja, tack för oss och hoppas att ni har en trevlig sommar oavsett var ni är någonstans. Den är ju sin linda här i början av juni. adam.johansson@expressen.se eller vårt Instagramkonto Hockeypuls. Vi är inte speciellt aktiva där och vi har väl insett att svårt med det här med uppdateringar, hålla sig ajour och så vidare. Simon gör sitt bästa, jag är inne där ibland, men om ni har några funderingar eller tankar eller bara vill babbla hockey med oss, så får ni göra det. Jag har faktiskt en fråga här också som vi ska ta upp i slutet från Hampus Tomt. Han skrev så här, fråga till nästa veckas
alltså,
podd.
Alltså satt han på sin gård och skrev. Alltså han är skickad från Hampus Tomt.
Jag kanske uttalar fel, men T-O-M-T-H. Hampus Tomt. Det är ett bra efternamn. Kanonbra. Det är mycket bättre än Johansson. Ja. Och Lindqvist för den delen.
Ja, absolut.
Även fast jag har det svagaste. Han ska fråga till nästa veckas podd. Är Rick Nash mål mot Phoenix 08 det snyggaste målet i NHLs moderna historia? Om inte, vilket? Tack för en bra podd, gubbs.
Oj, den är svår på uppstuds.
Och den ska vi inte ta nu. Utan det här blir en liten cliffhanger. Vi kommer att diskutera det i nästa veckas avsnitt.
Då vi också ska kolla upp våra val.
Mycket vi lovar till nästa veckas avsnitt. Tack för att ni har varit med oss. Puss och kram på er. Vi hörs framöver.
Okay.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.